Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kina-märkena blir fler och fler i Sverige. Kan NIO göra succé med utbytbara batterier i sina elbilar? Här är avsnitt 283 av Vi Bilägares podcast. Varmt välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till Vi Bilägares podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin. Säger hej och välkommen till Anders Helgesson.
Hej, tack.
Hej, vad har du på arbetsbänken och filar på?
Filar och filar, det är jobbas med motorsågen, tänkte jag säga. Det är ju panik här, vi har ju lämning den här veckan och jag har ett test jag ska skriva. Och eftersom jag var sjuk en vecka så ligger jag en vecka efter.
Härligt. Att,
ja visst, det är roligt. Ja. Nästan hela tiden.
Bästa uppladdningen, podda. För att få flitens lampa och lysa. Fredrik Dietz Wikström, hej och välkommen.
Tjena.
Vilket verktyg använder du på din arbetsbänk när det gäller lämningen?
Jag hamrar hårt på tangentbordet, för det är texter som ska skrivas färdigt här idag.
Ja, ja, men det låter bra. Vi har mycket att göra, men vi tar och river av det här avsnittet i alla fall. Har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan som har gått?
Ja, här på morgonen läste jag om det här vansinnet med att aktivister fortsätter att blockera vägar i Stockholmsområdet. Det har ju hänt massa gånger förut under våren, men nu händer det då igen i morse då. E4:an vid Gröndal, där kliver ett gäng ut på vägen, sätter sig på vägbanan. Jag vet inte om de gjorde det den här gången, men tidigare har de limmat fast händerna också i vägbanan så att det ska bli extra bökigt för polisen att plocka bort dessa.
Mm. Och det var väl ungefär samma ställe där de har satt sig innan också?
Ja, undrar man inte var det förut, men de har varit på flera vägar också. Jag blir bara trött.
Men är inte det som kallade aktiva farthinder bara? Är inte det något nytt transportstyr som har utvecklats?
Anders.
Inte det? Nej.
Men de kommer i alla fall fortsätta med sina såna här aktioner fram till valet, är det sagt, tror jag, i höst.
Det verkar så. Nu är det någon slags miljökonferens här i Stockholmsområdet. Så vägarna är ju väldigt ansträngda här i veckan och slår man till mitt i det också.
Man måste ju säga att de är modiga, för lynchrisken finns ju trots allt där.
Ja.
Modet finns, det gör det verkligen.
Ja.
Men ja, slår det inte lite fel?
Ja, du tror inte det kommer ha den verkan som de hoppas på?
Jag vet inte. Jag bara ser hur det påverkar oskyldiga och jag blir bara trött.
Mm. Det finns ju många olika, ja, det var väl förra veckan tror jag det var, som Göteborg drabbades av. Det var några som släppte ur luften ur däck från ett flertal suvar. Satt en lapp på rutan och sa att din bil är en miljöbov.
Bilar och trafik används i debatten.
Den här Göteborgsincidenten fick ju verkligen känslan av sent 90-tal och asfaltsindianerna. De som satte knivar i däcken på suvar. Den här hade väl bara luftat dem och inte...
Nej, jag tror inte de hade förstört, utan nej. Det var bara att det var inte så mycket luft kvar.
Och de hade ju även hoppat på elbilar, för de hade skrivit att det var miljösvineri med batteri också. Så att är du bilist så går du inte säker oavsett vad du kör på.
Det är en ny take att elbilar får skammen då i alla fall.
Ja, en modell S hade de väl varit på.
Ja, några fler nyheter från veckan som har gått.
Vi spelar ju in det här på måndagen efter Marcus Erikssons Indy 500-seger. Så det måste vi väl ändå gratulera Marcus Eriksson till denna bedrift.
Jättekul.
Verkligen. Och även Felix Rosenqvist som kom fyra. Det är ju nästan lika bra. Ja, det är ju tre gånger så dåligt, eller vad säger man. Det är ju en fantastisk bedrift för de svenska förarna, tycker jag.
Blågul dominans.
Verkligen. verkligen.
Varför måste man dricka mjölk när man har vunnit?
Är inte det där, vad säger man, dairy? Mejeristaten eller något sånt där. Är det inte något sånt?
Jaha, okej.
Jag vet inte, det var en ren killgissning. Vi ser att Fredrik, han är igång på tangenterna här. Där.
Det låter väldigt logiskt.
Just det, vinnaren får 100 miljoner av en flaska med mjölk.
Inte 100 miljoner flaska med mjölk i alla fall.
Nej. Mm.
Ja,
men varför? Nej, jag hittar inte det så här direkt.
Det är säkert någon i andra änden av trådarna som skriker nu som vet precis vad det är. Då får ni ju mejla oss.
Men det börjar man med för länge sedan i alla fall.
Mm. Och Formel 1, har det hänt någonting där när vi ändå är inne på motorsport?
Ja, Monaco var väl också här i helgen och det var väl Red Bull med Perez som avgick som segrare där. Det var ju tydligen lite regnigt och ganska många incidenter. Då kanske inte riktigt lika många incidenter som 1996 när det bara kom 3 bilar i mål. Men mycket incidenter.
Alla på pallen då?
Ja visst, det är väl bland de få Formel 1-lopp där alla kom på pallen. Jag vet inte hur det var i USA där när var det Michelin som vägrade att tävla eller var det Michelin som tävlade? Jag kommer inte ihåg när det däckdebaclet, det var också någon gång tidigt 00-tal eller om det är slut 90-tal. Då var det väl bara 6 stycken tror jag som stod på startlinjen i alla fall, så vet jag inte hur många som kom i mål. Det kanske nu blir glest på pallen, vem vet.
Undrar om man känner sig lika glad då om man kom trea, alltså om det bara fanns 3. Med.
En tredje plats i en tredje plats.
Ja, men det var ju inte, det var ju många som startade där, bara att det var inte så många som kom i mål. Jag tycker det är fantastiskt. Superglad man kommer tre.
Många anmälda.
Ja, och andra nyheter från veckan måste vi ju ta upp. Vi bilägares däcktest av sommardäck har blivit en nyhet i världspressen där vi testade så kallade lättrullande däck som marknadsför som att det är bra för miljön och mycket sånt, men på bekostnad av en längre bromssträcka jämfört med konventionella däck. Och det har ju bland annat lyfts upp av brittiska YouTube-kanalen Tyre Review. Även engelskspråkiga branschtidningen Tyre Press kallar det här resultatet en skandal. Även tyska Autobild har gjort egna tester på det här. Tyska branschtidningen Reifenpress, kan det uttalas så? Jag har noll tyska kunskaper.
Låter bra.
Är det inte Reifenpress?
Ja, det kan det vara.
Ja, så kan det vara.
Tack Anders. Och de tar upp i en artikel att ekodäck kostar säkerhet och att riskerna då med litet mönsterdjup, för det är ju en av grejerna då som man har använt sig av för att göra de här däcken lättrullande, eller hur Anders?
Ja, stämmer bra. Man svarvar ner mönstret för att få mindre flex och så rullar det lite lättare i gengäld.
Mm. Och det här är ju vanligt på många elbilar att sätta de här lätt rullande däcken på dem, och eftersom elbilarna ofta är så tunga så tänker man att då försöker vi få det att rulla lite lättare. Och det finns ju många forum ute på sociala medier där elbilsägare rasar över sina privatleasade bilar som redan har slitits ner och vill reklamera och ja, det är ganska mycket sådana fall man läser om när man är med i de här grupperna och tittar i trådarna.
Men är det inte så, Anders, bromssträckan på de här ekodäcken, det är nästan att jämföra med alltså, riktiga skräpdäck?
Ja, absolut. Särskilt då i Väta så blir det jätteskillnader. Det tror jag vi har pratat om i däckspodden där.
Ja, det är några meters skillnad där vi pratar om, och så även på torr väg. Så ja, det har plockats upp av världspressen. Vi får se vad det leder någonstans, om det blir någon utveckling i det här med lättrullande däck.
Jag har ju mer från USA.
Ja, just det.
Ja, vad har du där?
Ja, men det är ju det här med USA är ju pickuppernas förlovade land, som alla vet. Och där har det kommit lite statistik nu. Och det har ju gått lite halvdåligt för den stora favoriten, Ford F-serien, alltså F-150 då, med flera. Den säljer inte så bra som den har gjort tidigare.
Har inte den typ varit världens mest sålda bil? Alltså personbil? Eller var det utility vehicle?
Den brukar väl vara där uppe i toppen i alla fall. Det brukar vara en klassisk kuggfråga. Världens mest sålda bil, och så är det inte ens någon personbil utan det är en pickup.
Men i USA så har de toppat i decennier.
I decennier, men det har varit lite upp och ner med det där egentligen. Men den största konkurrenten heter ju då Chevrolet Silverado. Och under kvartal 1 här nu då, som de här siffrorna gäller, så har den fått en marknadsandel på 26%, den här Cibladon. Och det är då en höjning med 4% marknadsandel jämfört med 2021. Och då kan man undra, hur kommer det sig då att den här säljer så pass mycket bättre? Egentligen i faktiska siffror så är det faktiskt inte så mycket bättre, utan det är med att den har tagit en större marknadsandel, för hela marknaden går neråt, ganska kraftigt neråt. Men det beror, tror experterna, på att den har fått ganska mycket uppmärksamhet tack vare att den kommer som en elpickup. Och att det har då även lyft den vanliga pickupen, alltså även vanliga Silverado blir uppmärksammad för, och då går gynnade försäljningen helt enkelt. Det ska sägas att även Forden kommer ju med en elversion, eller har kommit till med.
Ja, Lightning, eller vad heter den?
Ja, precis.
Mm. Men varför får inte den samma lyft?
Jag vet inte. Jag har inte sett någon förklaring till det. Det kan ju bero på att den kanske är mer en konverterad vanlig pickup, medan den här Silverado-varianten, den är mer anpassad för att vara el från första början. Så att den kommer ju komma efter den här Lightning-Forden då. Men jag tittar lite mer på de här siffrorna, och då säger man, ja, men Silverado har sålt bättre, men så kollar jag på andelarna. Då har ju då Silverado som sagt fått 26%, men kollar man på Ford, då är den 30%. Men vadå, då har ju Chevrolet inte alls sålt bättre Ford. Men man räknar in GMC Sierra i Chevrolet-försäljningen, och det är alltså den identisk pickup egentligen, men den heter GMC Sierra. Och den har en marknadsandel på 12% under kvartal 1 2022. Och tillsammans blir det 38, och då har man sålt mer än Ford.
Siffertricks.
Lite grann så. Men det är faktiskt småintressant att kolla på försäljningen om man ser till siffrorna. För då har ju som sagt alla backat. Och Ford har då backat med nästan 31% jämfört med 2021. Så att det är förändringar på pickupmarknaden. Och som en liten passus kan jag säga att jag så sent som i morse hörde att intresset för sedanbilar har börjat öka i USA på grund av de höga bränslepriserna. Så man ser bättre siffror Toyota Camry och även Honda Civic och andra liksom mer lågbyggda bilar som finns med hybriddrift.
Så även amerikaner börjar tänka liksom smått, eller mindre i alla fall.
Ja, i alla fall lägre. Ja. Men det ska sägas att fortfarande är över 60% av nybilsköparna tittar på en SUV och inte på en personbil.
Mm. Men vad tror du, Anders? Kommer jänkarna anamma elpickupper?
Det tror jag absolut. Jag menar,
i närtid?
Jag tror faktiskt det. Det är bara att titta på de här förteckningarna utav både Rivian, som har ju sålt hur mycket bilar som helst. Vad har vi? Tesla Cybertruck sa ju Elon, som absolut inte är någon sanningssägare. De har förhandsteckningar för 3 års produktion eller något sånt. Och Lightning tar man ju inte emot ordrar på, för att orderböckerna är så fulla. Det samma gäller ju då Silverado Electric, att den är så övertecknad så att man måste helt enkelt stoppa försäljningen.
Mm. Så det verkar finnas ett
intresse
för...
finns. Sen om det kommer finnas material nog att bygga de här bilarna, det får vi ju se.
Och apropå eldrivna pickisar, Maxus är ju ett sånt här Kina-märk som vi ska prata om lite grann senare i podden. De har ju kommit med nyheten att de ska lansera en eldriven pickup som jag vet inte riktigt vad den kommer heta. Om den kommer heta ET90 eller T90EV, någonting sånt. Och även i samma veva så har de på gång en minibuss, typ Volkswagen ID Buzz, konkurrent, som ska heta MIFA 9.
Undrar man,
vad står MIFA för? Jo, det står för Maxus Intelligent Flexible Architecture. Ja, typ så.
Vad säger plattformsexperten om när man börjar döpa bilarna efter plattformen?
Suck. Ja, nej, men det blir väl första elpickisen i Sverige då kanske?
Ja, kanske det, om den kommer hit i alla fall.
Ja, i alla fall som är registrerad som bil då. Det finns ju de här små mopedbilsvarianterna, där finns det ju pickup-lösningar. Men om det här är då en riktig bil med registreringsskydd, så absolut.
Den säljs, den här elpickisen, som en version med förbränningsmotor i Kina. Så att den finns ju redan på ett sätt, men inte med kanske den drivlinan. Och den är 12 cm längre än Volkswagen Amarok. Ja.
Då är den ganska stor. Amarokken är rätt stor i sin klass. Så att,
mm. 88 kWh batteri, räckvidd enligt VLTP strax över 30 mil.
Hoppsan, det var inte mycket.
Nej, det blir korta arbetsresor.
Ja, med släpvagn på det där, då blir det ju, det blir ju inte många meter.
Exklusivt för dig som lyssnar på podden. Testa vi bilägare premium för 29 kronor i månaden och få tillgång till alla våra tester och provkörningar digitalt. Det är ingen bindningstid och du kan sluta när du vill. Gå in på vibilagare.se/sommar22. Det är som sagt många nya bilmärken att hålla reda på nu när många Kina-baserade företag kommer till Europa och även Sverige. Fredrik, vad har vi för märken redan etablerade och kommande i Sverige?
Ja, jag har väl aldrig sett motstycke till våg av nya märken tidigare. Det kan väl aldrig ha kommit så många bilmärken på så kort tid som det gör nu.
Nej, kanske vi...
I begynnelsen?
Ja,
då?
I begynnelsen. Ja. Tänk vad snabbt det går när man bara för mindre än 20 år sedan sa, men det kommer bara finnas utrymme för 5 stora koncerner och det kommer vara en stor märkesstöd. Japp, det var det. Det stämmer inte riktigt längre.
Den kan ju komma vad det lider, men just nu så strömmar de ju in.
Vad är det som gör att proppen har gått ur och alla bilmärken kommer hit nu då? Vad var det som hindrade dem förut?
Alltså den gemensamma nämnaren är i Kina. Enorm bilmarknad. Hur många biltillverkare som helst. Så jag tror det är 3-siffrigt antal biltillverkare där. Och det börjar bli en begränsad marknad i Kina. De tillverkarna ser potential att bredda sig. Och nu kommer flera då samtidigt till Europa. Man kan väl kanske konkurrera med pris. Nu börjar tekniken komma upp på rätt nivå. Så ja. Nu
och sen har man ju fått ordning på krocksäkerheten. För det var ju ett stort aber för dem tidigt. När de började för en 10-15 år sedan. Där, tidigt 00-tal.
Då var ju fler på väg och så lät det under ganska många år att nu ska de första Kina-bilarna komma hit, men de totalfloppade ju i krocktest. Men det ska ju sägas å andra sidan att flera av de här bilarna som lanseras nu är ju inte krocktestade i Europa, så vi vet ju inte riktigt enligt vår måttstock här hur krocksäkra de är, men de var det verkar så...
Ja, de som har kommit hit och som är krocktestade, de har ju inte gjort bort sig.
Det har de inte. Det har de inte.
Mm. Men Fredrik, kan du dra några märken som exempel? Som
ja, nej men störst hittills är ju MG. Alltså det brittiska märket som blev kinesiskt och det var väl så sent som förra året de kom hit.
Det var, stämmer ut med att de kom i maj förra året.
Och jag tror man har registrerat över 5000 bilar i Sverige och det är framförallt den här lilla elsuven ZS som sålde väldigt mycket på grund av sitt låga privatleasingpris. Det var väl under 2000 kronor man kunde leasa den där bilen ett tag. Nu har den uppdaterats och priset har skjutsats upp lite grann. Och så har man lanserat en laddhybrid och man har ju då också lanserat den här elbilen Marvel som ingår i vårt långteststall. Så de har ju blivit överlägset störst bland de här nya Kina-märkena. Men jag noterade det förresten att deras försäljning har bromsat in ganska rejält. Jag vet inte hur det fungerar där riktigt. Kanske är när stora leveranser med bilar kommer till Sverige, men jag tror att de senaste månaderna, eller i år, ja, var det 1500 bilar som hade registrerats. Så det går inte spikrakt uppåt där i alla fall. Det kanske är halvledarbrist och allt vad det är.
Jag tror att det är mycket brist för de... Jag körde MG5 här för kanske 2 månader sedan eller då, och då konstaterade de att de visst hade levererat 4500 bilar då. Men att man hade en... orderstock på typ 3500 till eller något sånt. Så jag tror att det är komponentbrist och sen kan det också vara lite brist på möjligheten att frakta saker också.
Det tror jag också, för det är, leveranserna sinkas av att det är kaos i hamnarna i Kina. Det är köer som i den värsta rusningstrafik där, där fartygen står och väntar på att hämta sina container.
Och så brottas ju Kina just nu med coronautbrott.
Det är också på det.
Som de försöker få bukt med sin nolltolerans, vilket betyder massiva nedstängningar och påverkan på industrin såklart.
Ja, men sen har vi ju Polestar och Link & Co som är alltså Geely-koncernens märken, alltså systermärken till Volvo. Båda de har ju lanserats Och Lynk & Co börjar väl få upp farten lite grann åtminstone. Jag tycker man ser en och annan bil här i Stockholmsområdet i alla fall.
Jag har från säkra källor förstått att den där bilen, Lynk & Co 01, att den är poppis från de som har beställt en bil och som väntar på den. Då tar man en Lynk & Co medan man väntar, eftersom de har en sån här leasing-variant att du kan lämna den efter en månad och sådär.
Så, utan bindningstiden.
Ja, precis.
Det kan jag bekräfta. Jag har en kompis exakt den situationen. Vänta på en bil. Vänta på en Kia EV6. Har tagit en Lynk & Co så länge.
En väntetidsbil, det är ett nytt begrepp det alltså.
Ett väntrum på jul.
Ja.
Härlig insäljning av den bilmodellen.
Men det är ju en XC40 mer eller mindre. Mm. Eldriven sådan.
En bättre XC40.
Nej, laddhybrid är det, ursäkta. Mm.
Ja, för hybriden har de ju lagt ner nu.
Just det, den såldes som en icke-laddbar hybrid inledningsvis, men den fick
ett mycket bra pris, 360 000 kronor när den lanserades. Det var klockrent, men den fick jag aldrig kört och det är jag lite bitter över.
Men är det några fler Lynk & Co på väg in då? 2, 3, 4?
Det finns ju fler i Kina, men inget som har meddelats här väl?
Nej, väldigt tyst på den fronten.
Väldigt tyst.
Och Polestar är ju Polestar 2 då, som man ser, elbilen.
Just det, den ser man också här var numera.
Mm. Och Polestar 3 kommer någon gång i höst. Jag tror det är visning i oktober.
Och det är på Volvos nya plattform.
Det är nya XC90 som kommer komma som en Polestar först.
Just det.
Och då bara 5-sitsig, inte 7-sitsig. Som Volvo kommer bli.
Ja. Vad har vi mer i listan på märken från Kina?
Ja, men jag skrev ju en genomgång av det här för några tidningar sedan, så vi kan väl fortsätta gå igenom listan då. Maxus, det har vi redan tagit upp. De säljer ju den här familjebussen, Euniq 5. Och nu alldeles nyligen har man också lanserat en SUV, Euniq 6.
Ja, den såg jag i trafiken.
Var det snygg?
Väldigt hög bak, måste jag säga. Alltså det... Eller också får man bara intrycket av att det är så, att den är ju ganska, ser smal ut, men ändå väldigt högt bakparti upp till glasfönstret. Ja, fick jag bara intrycket av när den körde förbi mig, men jag vet inte om det är så. Vad tycker du, Anders? Du har också sett den.
Jag såg den i alla ställen, lätt krockskadad i Finland, men... krockskadade kanske lite överdrivet. Det var en som hade smält en bakruta på en sån där, den stod väl i importhamnen. Den var olåst, jag kunde kliva in. Jag har kikat på den på insidan och den är ju väldigt snygg, eller vad tycker ni? Jag tycker den påminner väldigt mycket om våran Marvel där med en stor skärm som sluttar.
Ja, verkligen. Den där centrerade skärmen där.
Och den där växelväljaren ser nästan ut att vara lite kristall Volvo lookalike.
Tjusigt.
Ja, det ser snyggt ut.
Varför var den smälld? Var det havet som hade gjort det i frakten?
Mycket, mycket oklart, men bakrutan hade gått sönder på en och den andra stod med någon form av liten transportskada också, tror jag. Så de hade packat dem lite för tätt. Det skulle väl fixas till.
Ja.
Och det är elbilar för hela slanten som Maxus satsar på då. Och man har blivit ganska stora vad gäller alltså transportbilar. Men ja, personbilar kanske inte har tagit riktigt samma fart. Jag tror man har sålt i alla fall här i fall det var i april, när jag skrev den här artikeln, då hade man sålt 565 personbilar. Så inte jättevanlig ännu, men det kanske blir ändring på det när den här elpickisen kommer och nya modeller.
Just det.
Ja, vad har vi mer? DFSK.
Det är en fantastisk förkortning.
Ja, det är svåraste nya märkesnamnet.
Var
ser
du för någonting? DFSK, i och för sig funkar ju.
Där har man ju då både en elbil, CRS3, som är en liten SUV, då en gasbil, Fengon 5. Smaka på det namnet, DFSK Fengon 5.
Ja, det är ingenting du... Jag kör en bil helt enkelt, det är det jag gör.
Nej, det är en drake som vaktar skatten.
Ja, det kan det vara.
Fengon.
Och samma importör ska faktiskt ta in ett nytt märke nu, Skywell. Så när man stod utställd på den här elbilsmässan här i Stockholm häromsistens.
Låter inte det som någonting du köper på flaska? Ja, du, jag ska bara ha en Skywell också, tack.
Jag förstår för dig, Anders.
Näringsriktig dryck.
Men det är ju inte alla märken som kommer. Iways, som faktiskt vi provkörde redan 2019, en prototyp. Men nu i januari så lanserades den i Sverige och man har knutit till sig ett gäng återförsäljare. Bland annat en här i Stockholmsområdet som tidigare bara har sålt begagnade bilar, men nu helt plötsligt ska börja sälja kinesiska elbilar och utbilda tekniker för att jobba med högvoltsbatterier. Och, ja, se det igår. Och man ska lansera en ny bil här då nästa år. U6 heter den. U5 heter den första bilen. Sen har vi Nio som Anders väl kommer prata om lite senare. Kina också, elbilar. Intressant på grund av att de har det här systemet med batteribyten som vi kanske kommer gå in på snart här i podden.
Uttalar man det Nio eller Nio eller
Nio?
Nio. Mm.
Får man säga Nio också?
Ja, man får säga Nio.
Nio. Ora, ytterligare ett märke.
Förlåt.
Anders, ORA.
Ja, tack.
Inget annat. Det är då en ytterligare elbil då såklart. Cat heter den. Vad skulle du säga om den annars?
Nej, men kan den verkligen heta...
Ora Cat. Det är den senaste popartisten. Det är alltså kinesiska Great Wall som ligger bakom. De är väl en stor aktör där i.
Mm, det är väl en av de stora. Och den ska nu finnas i Sverige för testning. Och jag tror att det är importören bakom Subaru som utvärderar nu och har som plan i alla fall att kunna lansera den här senare i år.
Jag kan säga att det har stått Great Wall på deras byggnad nere i Helsingborg i säkert snart 10 år.
Men var inte det ett exempel? Ja, var inte det just ett exempel på en sån Kina-satsning som gick i stöpet på grund av tveksam klocksäkerhet?
Synnerligen tveksam klocksäkerhet. De fick väl en överstruken stjärna, tror jag, något sånt.
Förhoppningsvis bättre nu. Priset 300 000 kronor är målbilden i alla fall.
Mm. Men hette den Cat alltså?
Ja, enligt mina uppgifter, Ora Cat.
Sen kommer Dog. Horse.
Ja, men det slutar ju inte där. Har ni sett den här Shido?
Hej då!
Nej, det har jag inte gjort. Vad är det?
Det blir ju kanske den billigaste elbilen i Sverige.
Ja, är det den?
D2S.
Ja, vad var det Kalle Karlqvist skrev i ett mejl när han hade sett den ute på stan? Det ser ut som en Ford som har fastnat mellan två... den blev lite ihoptryckt liksom.
Ja. Men det tycker jag ser lite roligt ut. Mm. Men jag förstår inte att de har fått en personbilsgodkänd. Det är ju för mig en gåta.
För att?
Den är väldigt liten och den ser inte speciellt stadig ut. Alltså det där är ju en, och ni som kommer ihåg Mitsubishi Imiev och det gänget. Det här är stort sett en på längden kapad sådan, skulle jag säga. Den är ju väldigt liten.
Tvåsits är knappt något utrymme bakom stolarna. 13-tumsfälgar. Det kommer i alla fall kosta från 220 000 kronor. Så får du dra av elbilspremie på det.
Det blir ju väldigt billigt. Tror du man kan köpa en sån här 3D-prints-grej till den där så man kan få skriva ut sin äkta Unity Zero som skulle då bygga på den där? Just det. Då är sista panikåtgärden att de skulle konvertera en sån där till Unity-specifikation.
Mm. Du kan nog även handla ur deras konkursbo, Unity, för det här.
Då kanske man kan få trixa ihop den. För Unity Zero såg lite halvtuff ut, precis som Unity One då. Men
det är ju en riktig pyttebil det här. Och ser här premiumversionen då, som har 25 mils räckvidd enligt NEDC.
25 mil, det är ju 17 vad en EU gick för 5 år sedan.
NEDC, så jag vet inte vad det blir i WLTP-siffror.
Gamla, 20. Snälla mätmetoden alltså.
Och den kostar från 240 000. Ingen snabbladdning vad jag ser här.
Varför ska man ha så bråttom? Jag tror inte man har så bråttom i den där bilen rent generellt.
Nej, det tror inte jag heller.
Man bör inte ha så bråttom. Nya fördomsfull.
Toppfart 110. Kanske kan bli något.
Ja, kanske det. Det är ju väldigt många varierande biltyper som verkar vara på väg in och redan är här.
Med den gemensamma nämnaren Kina och eldrift då.
Men nu ska vi alltså prata om Nio som det heter, och Anders, de vill inte vara som alla andra. På vilket sätt?
Nej, det vill de verkligen inte. Jo, de, för första, det övergripande är ju deras motto att blue sky is coming. Det är ju det som är deras liksom grundtanke. Och med det menar de att världen ska bli en bättre plats på alla sätt och kanter.
Mm. Det låter inte alls floskelfyllt.
Nej, inte det minsta. Vänta du, det kommer fler. Men det som då gör att de menar på att de särskiljer sig, det är att de redan från början har tagit ett helhetsgrepp, menar de. och de delar upp, det är inte bara en bilaffär utan det är en hel upplevelse, och det där har vi ju hört förut, men här menar de att den här upplevelsen, det är en del av deras affärsmodell som helhet, så att man ser redan från början att saker som till exempel brandade kläder och kollektioner i största allmänhet, det kan även vara liksom porslinsmuggar eller vad som helst, det är en del av affärsidén. Och det låter ju kanske lite halvbisarrt, men de har bara tillverkat lite drygt 200 000 bilar nu och ändå har de sålt 4 miljoner olika NIO-brandade så här kringgrejer, så att det kanske de har en poäng i.
Vad är det för prylar?
En vattenflaska kanske. Ja. Och kläder och lite liksom olika grejer, och jag vet inte om det är så att det är, men man får inte glömma att i Korea finns ju även Samsung som både biltillverkare och klädtillverkare, men man kanske inte ser att det står Samsung på, så jag vet inte riktigt hur de resonerar, om det står Neo på grejen eller om det har något helt eget.
Blue men sky is coming kanske.
Det kan säkert
på en huvudtröja.
Ja, garanterat gjort av återvunna fisknät. Mm. Sen ser de även batteridelen då, som är en separat affär, och man ser även bilköpet som en separat affär. Och naturligtvis då det här upplevelsecentret som jag säger lite slarvigt, men det är det ju egentligen inte. De har något som kallas Neo House, och det är då man samlar hela liksom, sin affärsidé under ett tak kan man säga. Och tanken är ju då att man ska träffas och trivas i det här Neo House. Man kan tänka lite som ett traditionellt bilshowroom, det som finns till exempel i Stockholm med Kungsträdgården för Volvo, eller lite längre på gatan med Norrmalmstorg för Volkswagen och Audi.
Men inte så mycket bilfokus va?
Eller? Nej, väldigt lite bilfokus. I Oslo då, där jag har varit och tittat på det här Neo House, och det är det första utanför Kina, där har man ju då, jag tror det är 2100 eller 2300 kvadratmeter byggnad, och det är en superflådig adress, precis Karl Johan, så att det kan omöjligt vara gratis. Där hyr de, ska jag säga, som äger inte byggnaden. Där har man då delat upp det så att ungefär en fjärdedel av den här, utan det är bilrelaterat. Att du kan se deras produkter och lite fälgar och lite så här som det brukar vara. Men resten är ju då lite mer som att det ska vara ett vardagsrum. Det finns en liten biblioteksavdelning, och det finns en liten bardisk, och det finns lite loungeyta vid en öppen spis och lite sånt här. Va? Så man ska träffas och trivas och mysa. Och dessutom då, för den som har en Neo-app, så kan man då boka konferensrum här, eller man bara behöver ett rum att sitta och göra sina läxor i. Bara man har appen så kan man göra det här mot en kostnad.
Är det bara jag som får gå till ett bilföretag? Jag vill bara ha en bil.
Nej, det får du inte ha längre. Det var förr.
Det är omodernt.
Nu köper du ett koncept med. Va?
Mm. Nu ska det vara socialt. Nu ska du prata med likasinnande och diskutera. Och
läxa.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Läsning och...
Ja, jo, precis. Det kan man faktiskt ha. Det låter kanske lite skämtsamt här, Fredrik, men det är absolut en aktivitet de skulle kunna ha ett Neo House. För deras tanke är att det alltid ska hända någonting i Neo House. Om det är att det är en drejkurs eller att det är... VD:n då, William Lee tror han heter för Neo, som har som en Q&A-variant, alltså får ställa frågor direkt till honom i livesänt. Det kan vara liksom vad som helst, konsert, vad som helst. Men de gör alltid någonting i det där huset.
Men det låter ju som att det är ett ställe för både någon som inte har köpt bilen än eller skaffat sig bilen än, och någon som har bilen.
Ja.
Men för den som har bilen blir det ändå inga fördelar med att saker och ting är gratis, utan jag måste ändå betala för att hyra konferensrum och vara med på konserter, eller?
Jag vet inte riktigt, men i och med att man har något som kallas Neo-poäng, så här Neo-poäng, det kan man få om man postar upp en bild på sociala medier, antingen att man är i Nio House eller att du är ute och kör med din Nio eller att du laddar din Nio eller byter batteri och så här. Allt sån interaktion genererar poäng, som jag har förstått. Jag har inte testat det här själv, så att ni får ta det lite med en nypa salt.
Ja.
Och det gör att du kan köpa saker i de här Nio Houses.
Man får liksom lön, poänglön, ja, för att man marknadsför, hjälper till att marknadsföra.
Exakt så.
Nio.
Och sen vet inte jag i vilken utsträckning, naturligtvis kan du köpa Nio poäng för reda kontanter.
Så att man blir en ambassadör för märket på något vänster.
Ja, precis. Så ni som tyckte att Teslas anhängare var lite lätt fanatiska, det här tror jag är i kubik. Kan bli i alla fall.
Mm. Men då deras andra stora grej som de vill särskilja sig med, det är då att byta batteriet på elbilen istället för att snabbladda. Så när du har kört slut på ström, då ska du ha i ett nytt batteri och köra vidare.
Ja, just precis så. Och det har jag då provat.
Mm.
Vi kan då säga att för att det här ska funka så använder de då på ett rationellt sätt. Så de har 5 modeller idag och alla de här modellerna använder samma batteripaket. Så från minsta modellen som heter den ES5, den är inte lanserad än. Den kommer våren 2023 till Sverige. Till den här ES8 som är gammal, men den presenterades 2017. Men relativt sett gammal, som är en stor SUV. Den är över 5 meter lång. De kommer ha samma batteripaket.
Alltså en lika stor låda.
Lika stor låda, ja. Så att jag vet inte hur hjulbaser och sånt är, för jag har inte sett de tekniska uppgifterna. Men själva batterikakan ska funka på alla modeller.
Okej.
Så att när du kommer då med din Nio så parkerar du utanför den här lilla lådan. Det är 65 kvadratmeter behöver de.
För en container?
Ja, det är, jag skulle säga att i storlek kanske 220-fots container som står bredvid varandra, så man får en liksom uppfattning.
Är de flyttbara alltså? Är tanken att de ska flytta runt de här? Eller?
De skulle kunna göra så, men det här är generation 2 av den här anläggningen och det går inte. För som det är nu så måste de gräva ner anläggningen ungefär en halv meter i jorden, så att det kräver lite byggnation. Men de räknar med att generation 3 eller senast generation 4, generation 3 räknar man ska lanseras antingen i slutet mot året eller under 2023. Där tror man att man ska slippa och gräva ner dem. Istället ska man höja upp byggnaden något. Det blir lite liksom större ramp att köra upp för. Men igen, du slipper gräva ner någonting under jorden. Och då blir den flyttbar också. Så då skulle man kunna ställa upp en sån här anläggning. Bara man har ström så kan man ställa upp den lite varstans. Det har inte så stor betydelse. Och det fina med anläggningen är att den kräver inte så mycket ström. Utan den kräver ungefär den mängd ström som en vanlig butik har. Lite mer kanske. Men de var väldigt nöjda med att den inte var så strömkrävande.
Mm. Men man kommer dit till de här containerna då?
Ja. Och för att det inte ska bli kökaos så får man inte åka in på det här området förrän man har en tid. Och du kan inte förboka den här, utan det känner bilen utav när du närmar dig att nu är det dags att byta, och så säger den till nu är det dags att byta och så får man byta. Du kan reservera när jag tror det är någon kilometer eller två ifrån. Då kan man tala om att nu är jag på väg här. Och så får man sin lilla kötid. Men innan det är ens tur så får man inte liksom rulla in på det här parkeringsområdet. Det är liksom ingen mening. Du kan alltså inte tränga dig i kön. Det är det som är poängen.
Men hur, jag börjar ställa lite undrande, för man är på långresa. Hur ska man kunna planera in det då?
Ja, men den kan ju beräkna sin rutt hela tiden.
Okej.
Okay. Men du får ju liksom inte din kötid förrän du är inom en rimligt avstånd.
All right.
Jag kan återkomma till varför det är sådär.
Mm. Mm.
Ja, så parkerar man då utanför den här. Antingen får man ställa sin lilla väntfolla. Om man då är i kö. Eller så är det bara att rulla direkt fram till anläggningen. Och när man står i en ruta som är väl definierad. Och den här rutan är även då eluppvärmd, så att man alltid ska kunna se den. Då trycker man bara på bilens funktion att börja batteribyte. Och sen så gör den en elegant trepunktsvändning. Backar in i det här garaget. Så finns det sensorer som talar om för en att nu står du på rätt plats. Så den finjusteras in. Men för att få den verkligen sista. De får fela tror jag på några millimeter. Nämligen hur bilen står. Så står den parkerat på ett par rullar, så att den själv kan då justera det sista in, så att den verkligen står stadigt när själva bytet börjar.
Så man kör inte in själv helt
enkelt? Nej, du kör inte själv och den backar in. Så att har du släp, då får du koppla loss det. Helt enkelt. Men det finns det utrymme för. Så på de här stationerna så ska det finnas en tydligt uppmärkerad ruta för här parkerar du släpet. Och det är också därför du inte får komma in på området, för då stör du den här liksom processen.
Är det några mänskliga arbetare som står där och tar emot dig?
Vi kommer till det. Bilen backar in och så ser man liksom att nu är den upplinad och allting. Och det sista som görs, och det här tror man att man ska kunna rationalisera bort, det är att det faktiskt kommer en kontrollant som kontrollerar att bilen står rätt. Och sen trycker han på kör. Men som sagt, i generation 3 så räknar man att det här ska vara helt automatiserat, så de ska inte behöva någon. Och jag frågade den tekniken som satt där båst, han bara... De har inte haft igång det så jättelänge här utanför Oslo. Men han sa att hittills har det inte varit några bekymmer överhuvudtaget. Och då kan man tänka sig att kanske snö och is och sånt där. Så att de ser att under en uppstartsfas, oavsett om stationen är hela automatiserad eller inte, så kommer man förmodligen att behöva personal. Och det gör ju också att de här stationerna får öppettider. Den här är öppet mellan 7 på morgonen och 10 på kvällen. Men om du kommer senare så finns det ju vanlig snabbladdning vid de här stationerna också. Det finns alltid 2 snabbladdare.
Okej. Okay. Mm, så att det finns ett...
Så det finns alltid ett sätt att få ström, men just nu så är det öppettider. Men den dagen det blir automatiserat, då kommer det öppet dygnet runt. Det är det man tror.
Hur och sen är... när man gör sig av med de här, att man inte behöver den här medarbetaren då som tar emot och trycker på knappen, då är det tänkt att man själv ska trycka på knappen.
Det ska inte behövas någon integration överhuvudtaget.
Okej, okay, man ska helt bara automatiserat sitta kvar i bilen och ja, så sköter det sig självt. Ja.
Så när bilen har rullat på plats och teknikern har godkänt allting, då börjar processen, och det börjar med att bilen lyfts en aning. Inte helt så att alla 4 hjulen hänger i luften, för det behövs inte. Utan för att stabilisera bilen så lyfts den upp. Och under den här processen så stängs hela bilen ner, så bilen är svart. Du kan inte lyssna på radio, du kan inte ha någon podd igång, ingenting. Det är lite konstigt, särskilt om man har vant sig vid Tesla då, som kan ha Netflix eller något sånt igång på skärmen. Men här är det helt svart. Och så hör man hur det börjar surra, och så helt enkelt skruvas batteriet ur, och det sitter med 10 rejäla skruvar. Det åker ner och slidar undan. Det är därför man gräver för de här hålen då. Så batteriet skjuts undan in i anläggningen och åker upp på en hiss in i anläggningen och så in i ett fack där det börjar laddas. Samtidigt så glider ett nytt batteri fram. Tas av samma hiss som lämnade av det gamla batteriet. Ska sägas att batterierna då, för att liksom vara rena och snygga, så passerar de en borstvals. Så att det inte är någon snö och grus på dem när de åker in i det här systemet. Ut med det nya färska batteriet, upp, 10 skruvar i, klart. Allt tar runt 5 minuter.
Oj!
Ja. Så det går väldigt fort.
Väldigt fort.
Det kan ta upp till 7 minuter, för om bilen inte har den senaste mjukvaran så behöver de uppdatera mjukvaran så att det matchar mot batteriet. Då tar det 2 minuter längre tid.
Mm.
Så i värsta fall kanske det tar 10 minuter då om man har otur. För det tog inte riktigt 5 minuter nämligen. De säger att det ska ta 5 minuter, men det tog lite längre tid.
Men sen också det där precisionsparkeringen, om man räknar in den. Alltså lite,
ja, det är inräknat i den tiden.
Okej, det är inräknat. Mm. Ja. Mm.
De hoppas att de kan banta någon minut på hela processen också, tror de. Men vi får se. Och sen är det bara glida vidare. Och det är väldigt käckt. Det är alltså, när man har upplevt det första gången så bara, vilken grej det är. För att då kommer jag in där med ett tomt batteri och sen får jag ut ett batteri som är laddat till 90%. Det är inte laddat till 100, det är laddat till 90. Men, och här kommer det här till varför man ska köja så där. Det tar ju 5 minuter på den här, och en poäng med att byta batteri, det är att batterierna ska slitas mindre, och det innebär att de laddar dem inte med speciellt stark ström, och det är därför inte anläggningen behöver så mycket ström. Man laddar dem, helst vill man ladda dem med 40 kilowatt, men är det riktigt trångt så kan man ladda upp med upp till 60 kilowatt, men inte mer. Och det är här problemet kommer, som egentligen inte är något problem. Om det skulle vara så att det kommer in, den här anläggningen rymmer 13 batteripaket, ungefär så många man hinner slussa igenom på en timme. Om det är så att det är maxbelastning, alla kommer in med 0 i batteriet, då kommer man inte riktigt att hinna med att ladda under den här perioden. Och det är därför man kanske då kan komma till att man blir dirigerad till en annan station istället, beroende på hur man har programmerat i navigationen.
För jag tänkte på det, tänk en lite mer större resdag, ifall en sån här skulle finnas mellan Stockholm och Malmö. En söndag, det kanske är 13 personer som vill byta batteri då.
Ja, eller fjällenresan. När det dessutom är snö och kanske slask ute och är is. Och...
Då blir det nästan lite samma problematik som med alltså att snabbladdarna är upptagna.
Ja, det skulle ju kunna bli. Men det tar 5 minuter att byta ett batteri. Och det är bara 9 bilar som kan använda det.
Mm.
Så att sannolikheten att det blir trångt är ganska liten. Och de har själva sagt att om det är så att det blir trångt, då kan vi sätta in en anläggning till.
Men det finns en anläggning nu i Norge? Det
finns en i Norge. Innan året är slut så är ambitionen att det ska finnas 20 sådana här bytesstationer i Norge. 9 i Sverige och 6 i Danmark. Och då är det inte ens säkert att de kommer börja sälja bilarna i Sverige förrän efter årsskiftet. Ambitionen är under kvartal 4 i år, men vi får se.
Mm. Och det här med att byta batteri, det är ju ingen ny sak. Fredrik har ju tidigare besökt ett svenskt företag, PowerSwap, baserad i Täby, som trodde på det här med att byta ut batteriet istället för att ladda.
Ja, nej, men det var redan 2019 tror jag.
Mm.
Och då var det lite annorlunda. Den skulle fungera lite annorlunda kan man säga. Så då hade man byggt om en Renault Zoe. Man hade höjt bilen lite grann och smält dit en batterilåda under till som liksom öppnade en lucka åt sidan på bilen. Så hade man då en arm som kunde klicka ur det gamla batteriet, kasta ut det och in med ett nytt. Så man började inte åka in i en stor container för att göra det här. Det var i alla fall tanken bakom det här företaget, PowerSwap som det heter. Men jag vet inte riktigt vad som har hänt sedan dess.
Okay.
Det var på konceptstadie, forskningsstadie det här. Och
ja.
Jag vet inte vad som hänt. Oklart dömt av deras hemsida. De satsar också på någon slags automatisk tankstation för bensin- och dieselbilar. Och de ska man tydligen sälja till ett indisk mackkedja nu, såg jag på deras hemsida.
Okay.
Men jag vet inte vad som händer riktigt med den här batteribytesgrejen.
Nej, för den var väl också tänkt att hamna på vanlig... tankstation liksom.
Ja,
att,
tänk dig på macken bredvid pumparna.
Ja.
Så på samma sätt ska man köra upp bilen där och skicka ut det gamla tomma batteriet och in med ett nytt fullt.
Men det var också bara till för en bilmodell eller hade de tänkt att expandera det?
Ja, där? Det var ju en lösning som skulle kunna installeras i flera bilar. Men det är ju lite problemet här. Du måste ju, det måste ju finnas på bilarna sådana här lådor. Därav att det är bara 9 här då som satsar på det. Så det blir nästan som Tesla gjort tidigare. Det blir en infrastruktur bara för ett märke.
Precis. Och det är ju här vi kommer kanske också, om man ska vara lite mer kritisk till de här lösningarna. NIO vill ju gärna dela med sig av tekniken, givetvis mot en kostnad, så att det finns ingenting som hindrar. Men samtidigt, det som gnager när man är på såna här testgrejer, det är ju att det är så många som har försökt det här tidigare, med att Tesla har försökt. Vi hade det här israeliska bolaget som jag nu har tappat namnet på.
Better Place.
Just det. De har försökt och det här svenska företaget konceptuellt har testat också. Och det är hittills ingen som har lyckats med det. Men NIO satsar ju otroligt hårt på det här. Och argumenten för det är ju snabbare byten. Och de menar på det att även om du har 800 volts teknik och absolut bästa möjliga, du har fortfarande svårt att komma under 15 minuter eller även i liksom en utopisk värld komma under 15 minuter vad det gäller laddning, åtminstone med den batteriteknik som finns idag. Och slitaget på batterierna blir ju väldigt högt när du laddar med sådana strömstyrkor. Och det är det som de ser som den största vinsten, att batteriet håller längre och man kan dessutom serva och underhålla batterierna på ett sätt som en normal bilägare kanske inte gör, utan man ser om det är någon defekt i en cell här, då bara tar man ut den delen av cellen och byter och sen in med det här batterikakan igen i produktion, eller i ruljangsen med batteribyterna.
Men är det inte så att man säljer bilarna på annorlunda sätt också? Man säljer dem utan batteriet mer eller mindre, så leasar man batteriet?
Du får välja. Om du väljer att köpa bilen med batteri så får du gärna göra det. Det ska sägas att normalt sett så brukar batterikostnaden för en elbil vara ungefär 1/3 av bilens pris. Det är en tumregel. Så att den blir ju dyrare då. Nu har inte jag några priser för det finns inga svenska priser för det här. Och du kan också leasa. Jag tror att det kostade 2000 kronor i månaden att leasa det här batteriet. Och då får du, ingår det 2 byten eller om det är 3 byten ungefär. Det som ingår egentligen inte själva bytet utan det är ström. Du får 200 kilowattimmar har jag för mig att ingå i det här abonnemanget. Och du, från den potten du får, så att kommer du in med ett batteri som är 50% och det är 50% kvar, då får du bara liksom dra av det som du har konsumerat upp. Så att det innebär att om du byter batteri ganska ofta så kanske du får in 4 byten på dina 200 kilowattimmar innan det börjar kosta pengar. Sen börjar det kosta pengar då. Mm.
Och det här med att lisa batteri har ju testats av, är det Renault som har gjort
Renault,
det
Renault och som även har slutat med. Men då hade man ju bara åldersaspekten. Här har du ju även serviceaspekten att du får göra det här bytet. Och äger du batteriet så kan du inte använda de här anläggningarna. För då byter de inte batteriet åt dig. Sen ska det tydligen komma fram lösningar till det här, och även om du köper bilen som begagnad, att då att de ska kunna ta tillbaks batteriet i systemet. För att om du har ditt batteri själv över längre tid så står ju du för ett slitage på batteriet som de inte kan kontrollera. Och det menar de på att då får ju de ett gammalt batteri om de köper tillbaks bilen. Men det där är under utveckling verkar det som. Men det ska vara möjligt att även på en begagnad bil få det här batteribytesystemet. Sen ska man säga att NIO har ju idag, och det imponerade väldigt mycket på mig, de har 2 batteristorlekar, 75 kilowattimmar och 100 kilowattimmar. Och då kan man säga, men om man då kommer in med ett 75 kilowatts batteri och byter till 100, för det ska vara möjligt, hur påverkar det bilen då, då? För att det är ju liksom fjädring, allting är ju kalibrerat för just det batteriet. Det diffar 30 kilo med de här batterierna, som sagt, det spelar liksom ingen roll, 30 kilo är försumbart. Mm. Och sen ska man även komma med ett 150 kWh batteri, och det kommer till hösten till Kina och till vår till Sverige. Och det ska vara samma där. Det ska inte vara någon viktskillnad med en 30-35 kilo tror de kanske eventuellt, men under 40 kilos viktskillnad mellan batterierna.
Men jag tänker på det här med att privatlisa, alltså om man ska lisa batteriet och sen privatlisa bilen, då blir det automatiskt kanske lite dyrare än till exempel, ja, men som MG som slogs in med väldigt konkurrenskraftiga privatleasingpriser i Sverige. Kan det här bli en nackdel då för NIO?
De tittar på lösningar för där och även för tjänstebilsbilister, för att där kan det också bli ett bekymmer hur man ska bedöma det här priset och att batteriet inte ingår. Men det är också någonting man tittar på, och jag gissar att man kommer lösa det där när bilarna kommer till Sverige.
Om man tittar på alla de här Kina-märkena som vi radar upp här tidigare, alltså det är många som är väldigt lika. Det är inget som sticker ut. Det är elbil och det är SUV. Här kommer vi med något nytt. Liksom. De här har ju verkligen något bidrag med något intressant och alltså en konkurrensfördel verkligen.
Ja, och jag menar, jag som tenderar att dra en del släp, jag menar, det här är ju en, har man en sån här bil med ett ganska stort batteri, helt plötsligt så är det ju inga bekymmer att ta och köra släp även längre sträckor. Det är klart att jag måste hålla mig till de rutter som de har lagt upp sina stationer på. Och man ska säga, jag ska säga att de tänker sig ett första steg att ska helt obehindrat kunna köra mellan de skandinaviska huvudstäderna. skandinaviska huvudstäderna, nu blir det rätt va? Inte Island, Reykjavik är inte inkluderat
nej,
i detta.
Nej.
Men du ska kunna åka obehindrat inom Skandinavien. Och det innebär att om man håller sig till de här rutterna så kommer man ju kunna åka helt obehindrat med sin husvagn inom Norden helt enkelt. Och sen man får ju inte glömma, du kan ju fortfarande snabbladda den här bilen, precis som vilken elbil som helst. Och det kanske också är något som gör att man kan börja fundera på vad som är värt, för det är ändå en ganska hög månadskostnad för att ha det här batteribytarsystemet. Har du möjlighet att ladda hemma, för det här känns ju lite som en stadslösning, att om du inte har möjlighet att ladda hemma, då är det här wow, vilken grej, va? För det är ju som att tanka bilen, du bara åker och byter batteri. Men har du möjlighet att ladda hemma så blir det ju förmodligen billigare att i längden att köpa bilen med så stort batteripaket som möjligt. Det här 150 kWh batteriet som är på gång, jag menar, i ES5 som är ungefär som en Tesla 3 i storlek, då pratar man om 100 mils räckvidd. 100 mil. Det innebär att du kommer kunna köra 50 mil oavsett temperatur och hastighet i stort sett. Kanske inte riktigt hastighet, men det blir väldigt bra räckvidd. Och då kanske det är fiffigare att själv vårda sitt batteri och satsa på att ladda mycket hemma istället. Det kan ju vara billigare, och då går det ju att ifrågasätta de här batteribytarstationerna, åtminstone för svensk del. Men som sagt, stadsmiljö, du har inte möjlighet att ladda hemma. Du kanske har en förmånsbil så att du inte vill ladda hemma heller. Toppen.
Jag tänker mig att det är långresan som den stora förtjänsten finns. Alltså, det, visst 100 mil kanske man säger nu i någon, något pressmeddelande, men
det är 100 mil VLTP
trafik...
Fredrik, 100 mil VLTP.
Ja, okej, jag vill se det först. Och vad kommer den bilen kosta?
Men då kommer att kosta en slant.
Då är ju det där med långresa, och de gör man ju kanske inte varje månad, och så har man sina 5 byten. De läggs väl inte på hög, antar jag, när en ny månad börjar, utan då är de borta liksom, inte utnyttjade.
Ja, jag tror man att får inte... betala för sig då, antar jag.
Ja, de där kilowattimmarna tror jag försvann. Ja. Det var inte sånt så att du buffrade,
ja, just det,
upp.
Ja. Ja, precis. Det var kilowattimmar. Det var inte antal byten utan kilowattimmar. Men om man inte gör byten så...
Så försvinner de, ja. Och då kan man ju ifrågasätta om man verkligen ska prenumerera på det där. Sen kommer de säkert ha olika lösningar. Och det här är ju, det är ju väldigt tidigt, men de har funnits i Norge mindre än ett år, är det väl. Och det är fortfarande extremt mycket. De testar sig och känner sig för då på den europeiska marknaden, så får man se. Men de är ju otroligt medvetna om att det här kommer ta tid. Så de har ju verkligen undersökt att vi har gott om tid på oss. Vi har ägare med stor uthållighet och förståelse för det här. Och sen verkar det som att de har begränsad mängd med pengar. För jag menar, de här stationerna, även om de kommer att bygga ut, jag tror att i Norge gör de samma arbete med Shell. Även om det byggs ut i samarbete med Max-stationer då, så det kommer ju kosta väldiga pengar. Mm. Det är ju bara så. Mm. Och jag menar, 9 anställda i Sverige då, bara på att sköta batteribytena. Du har inte ens gång sålt en bil. Det blir ingen rolig arbetsdag för den inte. Om det nu inte är så att vi får helt automatiserade stationer.
Sitta och vänta på att det kommer in någon och ska byta batteri.
Ja, den där stackars tekniken, han sa det att lördag eftermiddagar var kanske inte de roligaste dagen i veckan. Men på söndagar var det lite mer action, för då var ju folk på väg hem och sådär.
Men det känns ju snurrigt att man ska bygga en hel infrastruktur bara för ett bilmärke.
Ja, om det inte är så att någon annan nappar på det här. Jag kan tänka mig att det kanske finns något mer kinesiskt märke som bara, okej, men vi ger med oss, vi satsar på det här.
Ja, för vad ska man göra? Det måste ju börja någonstans.
Ja, och jag menar, det är ju... Tesla lyckades ju bygga ut sitt supercharger-nätverk, och då sa man ju också att, oj, hur ska det där gå? Det här är ju egentligen samma sak.
Och när du gjorde det här batteribytet då, Anders, då fick du ju även i samma veva chansen att provköra den här SUV:en ES8 som du pratade om tidigare.
Ja, man måste ju provköra någonting och bli av med ström för att kunna byta batteri.
Ja.
Och det är ju en rejält tilltagen SUV. Den är strax över 5 meter, så det är väl ungefär som en XC90 som man kan säga som konkurrent. Och den är sjusitsig. Och den kommer inte komma till Sverige. Där har vi klarat av det.
Nej,
det blir inget till Sverige. Det som kommer komma till Sverige först är ES7. Och det är, tänk er en Audi A7 ungefär. Fast större. Den är 5,10 lång. Deras devis var stor som en 7-serie, ska kosta som en 5-serie. Det är den första bilen som kommer komma till Sverige. Och sen kommer den här mindre ES5 under nästa år. Men som sagt, ES8 sannolikt inte till Sverige. Och det är lite synd. För att den var trevlig. Jag körde den inte superlångt, ungefär 8 mil. Men på den korta tiden så tyckte jag ändå att jag fick en rätt bra uppfattning. Det här är en bekväm, avspänd bil. Och kör komfort och prestanda. Så ungefär som en XC90 skulle haft ihop det med en Hyundai Santa Fe ungefär. Det är lite så det känns. Kvalitetsmässigt bra, liksom, ja, typiskt asiatiskt anslag i kupén.
Vad är det för litet klot som tittar upp från instrumentpanelen på bilden?
Det är Noomi. Noomi är en personlig assistent. Tänk typ Alexa, Siri, Cortana, en sån variant.
Har den två ögon?
Den har ögon, den har mun och den spexar och den kan brida sig. Så att när man pratar med den så tittar den på dig. Lite obehagligt.
Ja, för den tittar in i kameran här på bilden till provkörningen.
Ja, och den jag tyckte att det var lite småjobbigt. För den vrider ju sig. Alltså klotet är ju inte stationärt. Om man ska få en uppfattning här, jag tror de flesta som lyssnar på den podd har sett Volvos Baron Wilkinson stereo. Den har en liten extra klot uppe på panelen. Precis så ser det här ut också. Eller Porsches sportkronomätare som är mitt på panelen. Så ser det ut. Men roterar och tittar och spexar. Ibland det regnar så kan det komma upp ett paraply och lite sånt där.
Och kan hjälpa till med destinationer.
Destination, boka hotell. Ja, det är typ Google Assistant-varianten.
Liksom. Och sköta bilfunktioner också kanske.
Ja, Och den ska då kunna norska, danska, svenska och sådär. Men jag tror att jag pratade engelska med henne. Men det ska vara på gång med de skandinaviska språken.
Det är lite så här förarövervakning på en ny nivå. Det har ju blivit mer och mer vanligt med att man ska övervakas, att systemet, bilen, kollar om du blir trött eller någonting. Här ser man ju verkligen fysiskt att man blir övervakad av någon, ja, medan man kör.
Det är, som sagt, jag hoppas att den går att stänga av, för den kändes lite konstig. Och sen det är ju ren gimmick, lite för stor och klumpig är den också. Men, och det låter ju när den rasslar runt där på panelen. Liksom. Men okej då, ja. Kul.
Ja, men tillbaka till ES8 då. Vad sa du, bekväm och bra in på insidan och drivlina, så har det varit...
Ja, elmotorer har vi runt 500 hästkrafter någonting och snabb som vinden då. 0-100 pund i 5 sekunder. Ja, typisk elsub.
500 hästkrafter, vad säger man? Ja. Ja, 500 hästkrafter.
Ja, 544 tror jag det är. För, ja, men, jo, men det, är ju, det har ju blivit legio nu. Vet du. Det är elbil. Prestanda är ingenting, det bara finns.
Och en elmotor fram och en bak, fyrhjulsdriven då.
Givetvis. Alltså.
Mm.
Och den var ju snabb som 17, alltså även i motorvägshastighet. Nu får man inte köra så fort i Norge, det är farligt. Det är farligt överallt. Men det, den verkligen sätter ju av, som var då borde den sista. Och då går det åt ström också. Så att det är bra att det går att byta batteri snabbt.
2,5 ton.
Ja, vad hade du för förbrukning när du testade på prov?
Det låg på 25-26 någonting tror jag. Den var ganska varm då, så den behövde kyla kupén rätt hårt också.
Okej. Okay.
En kul sak till i ES8 är att passagerarstolen har verkligen ett loungeläge. Så dels kan du fälla ner stolen ordentligt, men sen kan du även fälla ner en fotpall från typ torpedväggen, alltså där du har fötterna. Där glider ner en fotpall som man verkligen kan sträcka ut. Det var, såg väldigt bekvämt ut för passageraren som provade det där.
Då är det ju lite ladd... Det här att man ska stanna och snabbladda. Eller ja, det var bara passageraren.
Bara passageraren.
Det är många elbilar som får det här lounge-läget att alla ska kunna luta sig tillbaka och ta en powernap en stund. Men,
så får man köra ensam, får man åla sig över dit. Så på.
Ja, och sen det är 5 minuter. Du hinner precis lagom gå in och nyttja faciliteterna under batteribytet och sen är det bara åka igen. Så att, jag vet inte, det där för passageraren är nog, det är klart... långsam laddning, det ska jag säga. Snabbladdningen på den var ganska långsam. Så att om du inte har möjlighet att batteribyta, då kommer det ta ett tag att ladda de här kilowattimmarna. Det kommer jag.
Vad har den för max kapacitet?
Ja, det är ju regelrätt huset, det är ju bara 90 kilowatt. Så okay. Att det går ju långsamt. Och jag gissar att det är också en anledning. Dels vill de ju uppmuntra att du ska använda batteribytet, men sen de är verkligen seriösa med att skona batterierna. Så att det är nog därför.
Har du fått någon motivering till varför den antagligen inte kommer till Sverige? För jag tänker SUV och 7-sits att det liksom är...
Jag tror, jag har inte fått någon motivering.
Nej.
Och man ska väl aldrig säga aldrig. Men sannolikt så bedöms den nog vara lite för daterad när den väl kommer. För om den kommer så kommer den ju lanseras i Sverige precis efter det att Polestar 3 har visats och Volvo är i närheten. Jag tror inte man bemöda sig tänkt om att plocka in den. Men man har gjort en specialedition för den norska marknaden med ett litet extra emblem och lite annat. Så att, lite synd är det. Men trevlig bil.
Och storleken, den är ju fläskig som bara den, va?
Ja, den är ju rejäl. Och nu kan vi se här, för nu har jag ju norska priser. 519 000 kronor. Och då är det exklusive det här 100 kWh batteriet som man ska behöva. Och batterihyran är 2000 norska i månaden. Vill du köpa bilen med batteripaket? 690 000 ungefär. Det kan ju låta som att 688 000 eller 690 000 då är billigt. Men man får inte glömma att det är väl förmodligen då utan moms. Så att vi får lägga på moms på det där. Men ändå, herregud, en Volvo XC60 laddhybrid som jag har på test just nu, den kostar ju 700 000. Så att ställa till det, så kanske inte är så farligt ändå.
Och det var allt från Vi Bilägares podcast för den här gången. Nästa avsnitt får ni igen om en vecka. Hoppas vi hörs igen då. Tills dess, tack för att ni lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare.
Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. Och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.